Vi ska börja ikväll med att läsa i Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 1-3. Kolosserbrevet 2 från början. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Jag tycker om uttrycket i den gamla översättningen. Jag läser andra versen från 1917 års översättning. Ty jag önskar att deras hjärtan ska få hungnad därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och kommer till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. En full förståndsvisshets hela rikedom. Det är Paulus ärende i rätt långa stycken. Och jag tror inte alltid att det är vårt ärende. Att evangeliet har så mycket att ge till förståndet. Utan ser vi lite, ska vi säga, kyrkohistoriskt på det hela. Så blev det så här när man hade krigat färdigt i renlärighetens namn. Religionskrigen på 1500-talet och 1600-talet. De avslutades med häxprocesserna i slutet på 1600-talet. Sen var man så trött på renlärighet. Så då kom pietismen, den stora känsloväckelsen. Då man skulle ge sig hän. Och då ska man känna saker och uppleva saker. Och där är vi fortfarande på något vis. Vi är kolossalt känslomässiga, vi kristna. Och det är inget fel i att vara det. Men evangeliet innehåller så kolossalt mycket för förståndet. Och ibland undrar jag om vi har lagt märke till det riktigt. Jag skulle önska lite grann av en förståndsväckelse som inte på något sätt förnekar varken vilja eller känsla. Men jag tror att vi har hamnat i det tillstånd av bakvatten där kyrkan befinner sig i västerlandet. Genom att vi inte själva har förstått att vi ska älska Gud av allt vårt förstånd. Därför att ju mer känslomässiga vi blir, desto mer tycker människor att vi sysslar med suggestion och manipulation. Men om vi också kan visa att det här är inte bara känslor, utan det här är väl så klargörande för tanken som någon sorts filosofi eller något sorts ideologi av något slag. Det här står ingenting mänskligt efter. Och det tycker jag är viktigt. Paulus vill ju nu att vi ska nå en full förståndsvisshets hela rikedom när det gäller Guds hemlighet som är Kristus. Och därför lägger han ju ner en väldig möda i vartenda brev. På att förklara frälsningen. Det här som vi nu går in i, passionstiden, det som leder fram till påskdramat. Att där finns kolossalt mycket som Paulus vill så att säga upplysa vårt förstånd om. Men där vi så att säga inte lägger märke till att han faktiskt vädjar till förståndet i så stor utsträckning som han gör. Vi kan ju ta och testa lite grann. Om vi bläddrar till Romarbrevet 6:14. Så säger han helt frimodigt så här. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Ja, vi begriper ungefär ena halvan av den versen. Synden ska inte vara herre över er. Ja. Men motiveringen, när Paulus sen säger att därför att ni står inte under lagen utan under nåden, så säger vi ja, undras vad han menar med det. Men det är väl bäst att göra som Luther. Vi lyfter på hatten och går vidare. Och så missar vi så att säga det som skulle kunna vara den stora aha-effekten. Hur ska det gå till när synden inte är herre över mig? Vi bara konstaterar att så får det inte vara. Men när Paulus motiverar hur det ska gå till, så säger vi det. Det kan ju ingen människa begripa, och så läser vi något annat. Vi tar en annan text och tittar. Första Korinthierbrevet 15. Nu börjar ni i vers 54. Där skriver Paulus så här. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Ja, det är kolossalt vackert uttryckt. Vi kunde nästan dela ut ett Nobelpris i poesi. Och alla kristna kan det här och vet det här. Men gå runt och fråga folk vad menar Paulus, så kommer du få ganska svävande svar. Vi kanske behöver en full förståndsvisshets hela rikedom om Guds hemlighet som är Kristus. Bakom allt det här och många andra liknande bibeltexter från Paulus, så ligger någon sorts aha-upptäckt. Han har liksom sett och förstått någonting om påskens drama. Och han försöker förklara det på olika sätt. Och det här upptar ju en stor del av alla hans brev. Vad är det han har sett? Någonting för förståndet begripligt och sammanhängande måste det ju vara. Vi kan inte förvänta oss att förstå allt, men vi har god anledning att tänka att det går att förstå mer. Vad har nu Paulus att säga om den här aha-effekten, den upptäckt som ligger bakom det han vill säga oss? Vi går till första Timoteus brevets första kapitel. Och läser verserna 5 till och med 11. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat. De vill lära ut lagen, men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om. Men vi vet att lagen är något gott om man brukar den rätt. Och tänker på att den inte är till för rättfärdiga, utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, för osedliga och perversa, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige guden som jag har fått mig anförtrott. Nu talar Paulus här om att han har fått se någonting. Han har fått någonting sig anförtrott. Och det handlar tydligen i ganska stor utsträckning om lagen. Lagen och nåden. Där har han fått en sorts upptäckt som han på ett särskilt sätt vill förmedla till Guds folk. Detsamma skymtar fram på några andra ställen. Andra Korinthierbrevet 12. De första 6 verserna där. Jag är tvungen att skryta. Visserligen till ingen nytta, men jag kommer nu till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den, det vet jag inte. Men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med, men med mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig. Paulus hade ju blivit ifrågasatt som apostel i Korint. Och för att förklara att han kanske har någonting utöver det vanliga att ge till sin omgivning, så berättar han om det här. Han har fått höra ord som man inte får uttala. Om det nu är Guds namn eller vad det kan vara som han hörde, det får vi väl vänta med. Vi har mycket att fråga när vi kommer fram. Men han har i alla fall fått kunskap, alldeles personligt. Och den vill han ge vidare. Därför det är en kunskap som liksom förklarar dramat på Golgata. Tydligast säger han det kanske i Galaterbrevets första kapitel. Där vi börjar läsa i den 11:e versen, Galaterbrevet 1 och 11. Jag försäkrar er, bröder, det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det, Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude. Hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningar. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds. Inte heller for jag upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig. Istället begav jag mig till Arabien och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas och jag stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Paulus betonar återigen, han har fått någonting som, så att säga, vi inte skulle haft tillgång till om inte detta något hade blivit givet till Paulus. Och det kan vi se när vi tar del av vad som hände när Paulus nu börjar att förklara händelserna runt påsken. I sin förkunnelse. Då blev det konflikter och spänningar. Vi fortsätter därför läsa i början på 2 kapitlet. 14 år senare for jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag får dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram enskilt inför det ansedda det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita eller ha slitit förgäves. Och det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus som jag hade med mig och som är grek. Det ville annars de falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus, så att det skulle kunna göra oss till slavar. Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem och underordnade oss, för evangeliets sanning måste bevaras åt er. Falska bröder som nästlat sig in för att spionera. Vi läser i Apostlagärningarna 15 där Lukas berättar om samma händelse. Också där ska vi läsa de sex första verserna. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland alla bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Det är just på den här punkten som Paulus har fått en kunskap utöver vad de andra har fått. När det gäller lagen. Och på vad sätt, med vilken, av vilken anledning Gud gav lagen till Israels folk. Och de här falska bröderna som han talar om i Galaterbrevet, de kallas här i apostlagärningarna för några från fariseernas parti som hade kommit till tro. De kunde inte acceptera det som Paulus hade förstått om lagen och vad som hände med lagen så att säga på Golgata. Petrus skriver långt senare om det här och gör det på ett sådant sätt att man förstår att han accepterar det som Paulus har fått sig givet. Vi ska slå upp i Petrus andra brevs tredje kapitel. Och läsa från 15 versen och brevet ut. Petrus andra brev kapitel 3 och vers 15. Att vår Herre dröjer ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå. Och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Ni mina kära som fått veta detta ska vara på er vakt så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten nu och till evighetens dag. Amen. Ja, Paulus har fått en särskild vishet, skriver Petrus. Den är svår att förstå. Han skriver om den i alla sina brev. Och obefästa och okunniga människor förvränger det han säger. Han möter mycket kritik. Och vi kan slå upp ett sådant ställe där Paulus just låter sin speciella kunskap lysa fram och där han också i samma andetag bemöter den kritik som han är van vid att få höra. Romarbrevet 5:20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Ja, Paulus har överraskande saker att säga. Han säger så här att Gud gav lagen, inte i någon sorts from förhoppning om att folk skulle bli snällare och trevligare och gudfruktigare och rarare.
och allmänt mera helgade genom att de fick lagen. Utan han säger att Gud gav lagen för att synden skulle blomma. För Paulus är detta den stora aha-effekten. Oss säger det som regel ingenting. Samtidigt säger Paulus så här att där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Och då är han van vid att folk kommer fram efteråt, arga som bålgetingar, och frågar, jaså, är det meningen att vi ska synda på så tappert som möjligt för att nåden ska bli större? Nej, säger han, naturligtvis inte. Har vi förstått vad han menar istället? För det är ju viktigt att vi gör. För det här är ju det svåra stället. Den svåra tankegången för våra vänner judarna. De kan i långa stycken läsa evangelierna och få ut kolossalt mycket av det. Och bjud hem lite judar till dig och läs evangelierna tillsammans med dem. Det är mycket möjligt att det går bra. Och de kan lära dig mycket om den judiska bakgrunden till mycket av det som Jesus säger. I Israel är Jesus en mycket intressant person för många judar. Evangelierna är inte det kontroversiella, utan precis detta. Detta är det svåra. Varför är det inte svårt för oss då? Ja, det är för att vi har inte förstått vad han säger. Och det är ett ganska enkelt sätt att komma ifrån problemet. Men det kanske är så att om vi tog Paulus lite mer på orden än vi gör, så kanske också vi skulle bli rätt så irriterade. Judarna tycker ju att han hädar. Vi kanske måste skaffa oss en liten illustration, en liten första bild av vad det är Paulus menar. Vi ska gå till Lukas evangelium, det 7:e kapitlet. Lukas var ju under många år Paulus nära samarbetspartner. De reste mycket ihop. Lukas har sparat på en rad berättelser som bara han har och som alla illustrerar den här centrala tankegången i Paulus teologi. Lukas 6:e kapitel om kvinnan i Simons hus. Du vet, farisén Simon hade bjudit hem Jesus för att lite grann undersöka om det var någonting med honom eller inte, om han var profet eller ej. Och när de ligger till bords så kommer stadens prostituerade kvinna in och smörjer hans fötter med olja och gråter och torkar fötterna med sitt hår. Och Simon, han tänker efter en stund så här att ja, det kan ju inte vara mycket till profet det här, eftersom han inte kastar ut henne. Och då berättar Jesus en liten liknelse. 40:e versen. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efter skänkte han skulden för dem båda. vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Gud gav lagen till Israels folk. Och bara till Israels folk. Varför det? Därför att Gud har beslutat att i tidens avslutning ska det folket få mer nåd än något annat folk. Och det ska behöva kanske mer nåd. Det är inte vår sak att avgöra. Men där lagen kommer in, där blommar protesterna upp. Och Gud låter inte detta ske för att förkasta någon eller förkasta Israels folk, utan för att det folket i historiens slut ska stå där med en större tacksamhet än något annat folk. Därför det är tacksamheten som förvandlar våra liv. Där synden flödade över, där överflödade nåden ännu mycket mer. Det handlar inte alls om att synda på så tappert som möjligt med vett och vilje, utan det handlar om att Israels folk har en särskild kallelse och måste därför gå en svårare väg än något annat folk. För de andra folkens skull, i dig skall alla folk på jorden bli välsignade. Frälsningen kommer från judarna. Det betyder alltså, i vilket fall, att lagen är inte given till att levas efter i någon sorts Guds förhoppning om att det ska lösa sig. Utan avsikterna är helt annorlunda, och de ska vi bekanta oss med framförallt imorgon. Vi ska se på ett par saker till bara innan vi slutar ikväll. Vi ska gå till Galaterbrevets tredje kapitel. Och där ska vi läsa verserna 10 till och med 13. Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse. Det står ju skrivet, förbannad är var och en som inte håller fast vid allt som lagens bok bjuder honom att göra. Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige ska leva genom tron. Och lagen bygger inte på tron. Det heter ju att den som fullgör buden ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet, förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Paulus uppfattar alltså lagen som en förbannelse och inte som en bruksanvisning till livet. Den är någonting som driver människan längre bort från Gud. Inte någonting som för människan närmare Gud. Vi ska lite grann konsultera berättelsen om skapelsen och syndafallet. Människorna åt av kunskapens träd på gott och ont. I hebreiskan finns det inget på. Judarna slösar inte med ord. Om det går att stryka ett ord så stryker de det. Så det står bara kunskapens träd, gott och ont. Därför borde det nog hellre stå kunskapens träd om gott och ont. Nu har vi vant oss vid att syndafallet har att göra med kunskapens träd. Men återigen, har vi förstått det? Har vi kommit till en full förståndsvisshets hela rikedom? Ty det är precis det här, tror jag, som Paulus verkligen har fått en aha-effekt över. Hur kan man bli en syndare genom att äta av kunskapens träd om gott och ont? Det är ju inte precis de effekter man skulle vänta sig. Vi kikar i 3 kapitlet, 1 Mosebok, 22 versen. Och Herren Gud sa: se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet. Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård för att han skulle bruka jorden varav han var tagen. Och han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna tillsammans med det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Redan dessförinnan har Gud förbannat skapelsen. Ormen hade lovat någonting intressant. Ni ska bli som Gud. Och det där kan man ju i princip tänka sig att det kan ske på 2 sätt. Om du ska bli som Gud, så får det ju antingen ske genom att du blir större eller genom att Gud blir mindre. Därför att det är ju inte riktigt samma format på honom och dig. Antingen får han bli större eller också får du bli mindre. Vad representerar livets träd? Jo, den representerar kunskapen om Gud. Och vi kan säga så här att syndafallet innebär att kunskapen om Gud reduceras till kunskap om gott och ont. Alltså att kunskapen om den väldige guden reduceras, krymps ihop till att bara bli kunskap om goda gärningar och dåliga gärningar. Det är att krympa Gud till fickformat. Därför att kunskapen om en levande Gud har helt andra effekter på dig och mig än kunskapen om dina och mina gärningar. Att tala om vem Gud är har helt andra effekter på ditt liv än att tala om hur du borde vara. Kunskapens träd reducerar det hela till en moralfråga. Moralisk kunskap
istället för kunskap om Gud. Det här låter väl verkligen som hårklyverier. Påvens skägg. Och ändå är det sant. Du vet, en falsk hundralapp kan du inte köpa någonting för om den inte liknar äkta hundralappar. Det är alltid det luriga i tillvaron. Att det som är falskt ser nästan likadant ut som det som är äkta. Och ändå är det så viktigt att man kan upptäcka vattenmärket och upptäcka de små detaljer som så att säga pekar ut om det är äkta vara eller falsk. Paulus för sin del betonar detta gång på gång i sina brev. Vi ska ta två sådana texter, så ska vi sedan imorgon återkomma till hur det kan ha en så kolossalt olika effekt på oss. Vi ska gå tillbaka till Kolosserbrevets andra kapitel och läsa verserna 6 till och med 9. Kolosserbrevet 2 och 6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Syndafallets människa är den ideologiska människan. Den människa som inte längre känner Gud utan som har en ideologi. Och man behöver inte bläddra länge i världshistorien för att se vad den ideologiska människan kan ställa till med. Judarna vet det bättre än någon annan. 6 miljoner gasade till döds. Varför? Därför att de hade en ideologi i Tyskland. Det finns ingen gräns för vad människan kan göra för den goda sakens skull när hon har en ideologi som hon upplever som hotad. Och Paulus varnar oss för att fastna i tomma och bedrägliga filosofier. Att byta ut kunskapen om en levande Gud bara mot ett filosofiskt system, en tankegrej, en åskådning, en lära, en ideologi. Därför att det finns så mycket i kunskapen om Gud som går utöver kunskapen om gott och ont. Och när vi så att säga förlorar kunskapen om Gud genom att istället ta in kunskapen om gott och ont, så förblindas vi. Filipperbrevets tredje kapitel från 7:e versen. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag har räknat faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske ska jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Ja, Paulus säger, det finns något som jag måste medvetet och avsiktligt slänga på skräphögen för att kunna vinna det som jag verkligen behöver, nämligen kunskapen om Kristus. De här två kunskaperna ryms inte, så att säga, i samma huvud eller i samma hjärta. De här båda äpplena ryms inte i samma mag, om man får ta den bilden. Utan ju mer vi mumsar i oss av kunskapens träd, desto mer, mindre förstår vi vad livets träd har att bjuda. Det är detta som Paulus vill få förklara för oss. Hur man kan falla i synd genom att äta av lagens träd. För det är ju egentligen kunskapens träd om gott och ont. Lagens träd, moralens träd, filosofiernas träd. Istället för att äta av det levande trädet, Kristus.